bilar.
Aston, kom nu. Dan är på spelstället. Jag har den på telefonen.
Ja, vad bra.
Har du listan?
Ja, här ska vi... Där, ja. Danne, hör du oss?
Ja, jag hör dig.
Jättebra. Jag tänkte vi skulle kolla så att alla instrument har kommit som de ska.
Ja, det är väl bra.
Men hyrfirman har varit där, va?
Hyrfirman har precis varit här och lämnat av alla grejer. Ja, precis.
Ja, okej.
Okay. Bra, för då står det...
Och bandet, är, de kommer ju om en bara 5-10 minuter, jag förstår så.
Ja, men det blir perfekt. Mm. Då kan vi börja. Har du fått 2 gånger gitarrer?
Check.
Har du 1 gånger bas?
Check.
Och sen hoppas jag, för det är 2 gånger mikrofon.
Ja, med tillhörande kablar, ja, precis.
Jättebra. Och ett trumset.
Nej, det är inget trumset här. Det är bara en jävla massa trumpeter. 5 stycken, verkar det som. Ja. Vad är det? Jag har inte beställt en trumpeter.
Ett trumset. Så det stämmer ju.
Trumset, ja. Jag ska ha ett trumset. Du vet, sån här som man slår på.
Nej. Det är ett trumpset. 5 stycken trumpeter.
Va? Vad snackar du? Trumpset? Vad fan är det? Det finns inget som heter trumpset. Jag ska ha trumpset. Vad fan? Åh, André. Helvete, vad fan?
Men det står så här i alla fall.
Ja, men vad är det? Men har du någonsin att tala som något som heter trumpset? Åh! Åh! Din imbecille jävla vrålapa, ditt skelögda potsolk, ditt idiotiska jäkla havskatt, balsamindräkta, icke-befriade.
Men det sa faktiskt trumpset, så det sa.
Välkommen längst bak i bussen.
Ja, där sitter vi. Välkommen längst bak i buss 125. Det här är Rockhyllan med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Det är den 3 april 2020 när vi spelar in det här. Skönt att ha dig tillbaka i studion, Danne. Vad ska vi prata om idag?
Jo, vi ska prata om backline och vad det är och vad det innebär.
Och vår gäst har en hel del intressant och spännande historien att förtälja.
Ja, för det här handlar ju lite grann om alltså, hur man hyr ut... instrument till musiker av olika kaliber liksom. Och har han hyrt ut några konstiga saker till några kända människor här? Det kanske. Finns en hel del stories som vi har en känsla av på gång här. Ja, och sen varför ville Bruce Kulick, gamla Kiss-gitarristen, bli plåtad med Rickard? Bara för att prata Kiss.
Såklart. Ja. Det är härligt att du får göra det. Du får prata om Kiss mycket det här avsnittet.
Ja, kanske det. Kanske.
Men apropå gammal klassisk så kommer vår gäst ha ett klassiskt musiktips med sig som inte går att sluta nynna på sen.
Nej. Verkligen, det sitter.
Det blir en jäkla massa snack och en hel del äventyrshistorier i alla fall med Rickard från Backline Stockholm. Och vi vill ju fortfarande ha fina betyg för dig om du tycker om Rockhyllan. In och recensera oss gärna på så att det är fler som hittar oss. Det är det bästa du kan göra.
Och tipsa alla du känner.
Ja, om du gillar att hänga med oss så blir vi väldigt glada för det.
Du kan tipsa alla du inte känner också.
Ja, det är nästan roligare.
Ja, det går jättebra.
Ja, det går mycket bra. Ja. Men då kör vi väl igång. Det blir 200-300% snack idag. Och idag blir det faktiskt någonting vi också kommer att prata om. Det blir en playback-verkstad. Det var inte jag som sa det, jag läppsynkade bara faktiskt.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och pastor André.
Ja, men då rullar vi igång Rockhyllan 125 på allvar med att säga välkommen till våran gäst, Rickard Gustafsson! Välkommen Rickard.
Tackar.
Från Backline Stockholm.
Just det.
Det är kanske inte ett ord som alla slänger sig med varje dag. Stockholm kanske är många som säger varje dag. Men Backline just. Vad är det för något om man inte vet?
Backline, alltså om man tänker så här, jag brukar säga spontant är det när du går på en konsert så är det de instrumenten som du ser på scenen, inte de som de håller i, utan det du ser står på scen. Trummor, keyboard, förstärkare, flyglar, kan vara precis vad som helst egentligen.
Håller man inte flyglarna då? Men...
Nej, det gör man inte.
Nej, det är inte alla som gör.
Nej.
Bara när man bär dem, Rickard, eller hur? Du som har ryggskott idag dessutom för att fira.
Exakt.
Grattis.
Ja, okay,
så... Och det var ju faktiskt på grund av ett piano.
Ja,
som han fick ryggskott.
Precis.
Bär inte piano.
Nej.
Eller? Ja, du måste ju.
Jag måste.
Ja.
Men det är sjukt att du gjorde med en hand också själv.
Ja. Ibland så.
Det händer ibland, ja.
Stark.
Ja.
En övertro på sin egen styrka.
Men då tänker man så här, varför behöver man hyra instrument? så. Kanske en del tänker, jag har ju mina egna trummor eller sådär. Vad brukar liksom vara anledningen till att...
Den största anledningen är ju att du flyger, alltså du flyger in band. Mm. Och oftast då från USA eller andra länder också. Och då tar de med sig cymbaler, tumstockar, gitarrer, basar. Mm. Men resten hyr de på att de är mig. Trummor, förstärkare, keyboards.
Även de jättestora banden också, om man säger hyr ibland, eller?
Ja, det gör de om de gör en, alltså kanske en tv-show eller en liksom en promo-grej bara. Mm. Då flyger de in. Men ofta åker de allra största jättarna åker ju själva. Och då kommer de med trailers. Det är det man ser utanför Globen när de står 20 lastbilar.
Eller Ed Force One när den landar.
Just det. Så då är det egna instrument de har med sig.
Då har de med sig helt eget, ja.
Just det.
Mm. Eller de har alla stora, de allra största jättarna. Jag menar, om vi tar AC/DC eller U2 eller några av de här stora. De har ju, alltså de har backlines i varje världsdel. Mm. Har de ett lager. Så att jag menar, om Foo Fighters kommer till Europa har de ju ett stash i förmodligen England, kan jag tänka mig.
Alltså är det bara att skippa över därifrån alltså?
Och så har de, då har de den, deras setup här. AC/DC vet jag hade både i Latinamerika, Nordamerika, Asien och sen i Europa.
Ja.
Så har de liksom en fast... som en ring som de har.
Ja, just det. Mm. Men som musiker vill man inte ha sina egna instrument eller kvitta det. Danne, kanske du kan svara mest som är turnerande musiker.
Som trummis så är i alla fall jag ganska van att spela på olika trumset. Självklart så skulle jag vilja ha mitt eget trumset så mycket jag kan.
Ja.
Nästan jämnt då, eller ja. Det vill jag ju. Men det går ju inte alltid. För att, precis som, Rickard säger, om man ska flyga iväg till ett gig så är det ju knepigt att ta med sig batteriet, så att säga. Mm. Så då tar ju det för ståplats och kostar för mycket pengar. Så då får man ju liksom... Då har man oftast skickat iväg en så kallad rider där man skriver vad det är för grejer man vill ha. Om man har någon sån här, om man är sponsrad artist så vill man ju ha det märket som man är sponsrad av och så vidare. Och så får man... Så skickar de tillbaka vad de kan erbjuda och så kan det gå lite fram och tillbaka. Det är inte alltid... där man ska spela, att de kan få fram det man vill ha, då får man ju ta det näst bästa så att säga. Mm.
Men när du säger så redan, då tänker jag, Rickard, det betyder att du har inte ett Pearl-trumset som står på hyllan, med andra ord, som du hyr ut.
Nej.
Nej, nej, det har jag inte.
Nej, vi nöjer oss så.
Alltså, han har ett Pearl-trumset, kan man säga, men han har också flera.
Ja, men, märken, kan man säga. Så att säga. Mm. Ja, nu kommer vi in på affärshemligheter här på något vis. Ungefär, nästan en form av tillgångar.
Nej, det är inte så hemligt.
Rockerna hela listan.
Ja, det har vi alltid. Ja.
Men vet du ungefär hur många trumset du har?
Det är klart du vet det.
Mm, det är svårt att säga, men ta Pearl-trumset. Jag har ett Pearl-trumset där jag har alla storlekar i en och samma färg.
Ah.
Från 8 tum till 24 tror jag, 26 tror jag.
Men är det ofta du får förfrågan om specifika färger och att det ska vara?
Ja, det är det. Ibland så är det ju några som vill ha vita eller men de har väl någon skiss. Men det är inte alltid man kan. Och det som är to go är ju svart. Det är det som funkar för alla.
Mm.
Eller Silver Sparkle eller någon sån här klassisk färg som alla kan spela på. Det är svårt att ha alla storlekar i olika färger.
Ja.
Pausa här. När du säger storlek på trumsetet. Mm. Är det storleken alltså att det är x antal pukor och cymbaler eller är det att cymbalen har en viss diameter eller hur?
Ja, precis. Ja, cymbaler är samma där. Det är ju från 6 tum till upp till 24.
Från pi till po.
Ja.
Mm. Mm.
Mm. Men också, det precis som du säger, storleksmässigt, alltså hur många pukor, men också diametern på pukorna.
Ja, just det. Så det är både och där. Ja.
Det är diameter och djup. Så det är inte bara diameter, utan du måste ha, en del vill ha djupa pukor, alltså såna här långa trummor, och en del vill ha korta trummor. Så att det, och i det här pölsättet då har jag ju alla storlekar i lite olika djup och i olika storleksdiameter.
Men okej, så det är inte bara...
Lite Chuck Norris trumset helt
enkelt. Ja, alla trummor.
Ja.
Okay, lika många armhävningar som Chuck Norris kan göra. Så många trummor har Rickard. Alla. Det är inte bara trummor du hyr ut, utan också, vad sa du, basar och gitarr, eller?
Ja, basar och gitarr har jag lite grann
lite,
också.
Ja, det är inte,
men det är mest förstärkare, ja.
Mest där man inte kan bära.
Det de kan bära med sig själva, det är det de ofta tar med. Och sen så kanske de vill ha en spärr, alltså en extra gitarr eller en extra bas ifall att någon sträng går på konserten. Och då levererar jag det också.
För att återgå till din fråga, Andrea, om man inte vill ha sina egna instrument, så är ju gitarrister och basister lite mer kräsna. De vill ju ha sina egna instrument, och då tar de ju ofta med sig det, även fast man flyger.
Just det.
Så att,
Nu ser jag att pastorn sitter och tänker så här, finns det mungigor att hyra? Det blir tyst.
Ja, det kanske jag har. Nej, men jag funderade. Jag måste leta i... Det kan mycket mer vara så att jag har en mungiga faktiskt.
Ja, ja men då jag har tre kunder här nu.
Det enda jag kan säga är att jag har det direkt... jag har en udd. Jag vet inte om du vet vad det är för
någonting. Åh, det känns bekant.
Det är som en sån här urgitarr som man spelar i arabländerna.
Aha.
Ja. Som är...
Udd, sa du?
Udd.
Han måste
googla den, du som lyssnar också. Ja.
Mm, stavas det?
O-U-D.
O-U-D. Mm. Tillbaka till mungigan. Där, om något instrument, vill jag ha din egna. Allt som du stoppar i munnen kan ju vara.
Ja, det är faktiskt sant. Ja. Mm. Det är ingen bytesrätt på sådana saker heller om man köper...
Nej, just det.
Men jag hyr även ut blåsinstrument.
Mm. Och du gör det?
Ja.
Okej.
Okay. Ja. Men då tänker man, hyr du ut några lite roliga grejer till något roligt få? Har du haft några roliga förfrågningar som är lite, ja men inte bara trumset till ett
garage? Jag gör en del så här, film, alltså reklamfilm och långfilmer och lite så.
Och Nyhetsmorgon på TV4 har vi sett en logga på.
Ja, ja, det här har jag trumset som står. Stämmer.
Just det, för förra avsnittet så hade vi ju Så ska det låta trummisen här.
Anders Hedlund,
ja. Ja, Anders. Ja. Mm.
Så att, ännu mer beröringspunkter. Mm. Vi får snart spela in ett avsnitt på TV4, känns det som. Mm. Men har du hyrt ut något kul på sistone? Något udda till någon känd människa som vi kan fundera på?
Vänta, tid för skratt här. O-U-D-A. Heter det inte så?
Udd.
Ja, udda.
Udda.
Tid för skratt allihopa.
Ja, men vi hörde att du fick samtal från en ganska igenkänd kvinna för ett tag sedan som ville hyra något oväntat.
Ja, du tänker på Lill Lindfors.
Ja, det tänker jag.
Mm. Ja, hon ville hyra ett tvättbräde som skulle spela.
Jaha, okej. Okay.
Ja, hon har gjort någon show med Anders Linder och så skulle de spela tvättbräde.
Aha.
Ja. Och då ringde hon mig, hon hade fått mitt nummer. Och då sa att ja, jag har en tvättbräde.
Mm. Två faktiskt.
Två, precis. Så hon fick hyra båda två. Mm. Och som sagt, jag måste ringa Lill för hon har dem kvar fortfarande. Mm. Jag har glömt bort henne.
Mm. Mm. Kanske tvättar mycket.
Mm.
Ja, jag vet inte.
Nej, man vet inte hur folk använder tvättbrädor helt enkelt.
Mm. Men du vet hur man spelar, det är ju som en man som skiffelgrupp så här, med fingerborgar på och så kör man
upp och ner, va?
Ja.
Mm. Man kallar det för skiffelbord. Mm. Det är så.
Fränt. Vi ska snacka om, vi gillar ju när saker och ting inte är äkta. Vi tänkte vi skulle prata om det här med playback bland annat om en liten stund. Mm. Sen måste vi veta att du sitter på massor med sköna historier, Rickard. Vi tar det efter, är du redo pastorn?
Nej.
Har du stärkt kragen?
Nej.
Vad är det för färg på särken?
Ja.
Ja, okej. Okay. Pastorns salm.
Pastorns salm.
Sidan 666 i psalmboken är uppslagen. Och Rickard, hjärtligt välkommen till mörkret ska det vara. Jag tänker inleda med det här bara. Det var egentligen det.
Ja,
nej, det var inte psalmen, utan det är bara en annan låt där man har då ett. Fast den här gången så inleder man så. Blir det bättre än att inleda med ett.
Vilken låt? Vilken var det då?
Det här är, jag kan inte säga det, för det kommer. Det är fortfarande samma band som spelar med en annan låt. Och här har jag faktiskt brottats lite med mig själv om jag tycker det här är bra på riktigt eller om det är nostalgins makt som liksom är så pass stor. För det här, alltså jag har ju följt det här bandet sedan 90-talet när de bildades, så att redan från demodagarna har jag följt det här bandet och tyckt att det var väldigt, väldigt bra. Och då är det lätt att jag faller in i den här nostalgin att det är bra enbart för att jag tyckte det då. Så att jag har under en ganska lång period verkligen lyssnat på det här intensivt och sagt att nej, men det här är ju verkligen bra tycker jag.
Mm.
Och här måste jag be er alla att vara lite
nostalgiska.
Nej, öppensinnade.
Snälla.
För här ska du veta, Rickard, i 124 avsnitt som vi har gjort i Rockhyllan, det här är 125, så har speciellt Anders varit en stor klagomur mot allt jag har spelat. Nej, men jag älskar honom för det, för det är fint. Det där genuina hatet du ändå visar.
Som du gillar.
Ja,
kylan mellan oss.
Ja,
Anders är inte så nekro.
Mm, nej, inte på dagarna.
Men jag måste be er vara ganska öppna här, för att ljudkvaliteten är... Ja, den är under all kritik.
Jag kunde nästan höra det på det där lilla som jag...
På det lilla vadå?
Det där lilla... Blä.
Ja, så var jag. Ja, det här är ju börjat tidigt 90-tal, så att inspelningstekniken är, det är fruktansvärt dåligt. Och då får man gå till hur låtstrukturen är uppbyggd.
Mm.
Där tycker jag att det här bandet gör någonting utöver det vanliga. De är ju jätteunga när de spelar in det här, men jag tycker fortfarande att det är ganska mogen musik. Eller så här, moget låtskriveri, så ska jag säga. De inte följer så här strukturen på hur det ska vara, utan här man är lite fria i sinnet. Så ni ska få en litet smakprov här. Och bortse gärna från då dåliga kvaliteten. ingen låt som stämplar under 9 minuter. Så det är härligt.
Spelar de samma låt?
Va?
Du säger att jag är taskig.
Jag vill ju inte göra det här patenterande André eller Paston-grejen, men
och scrolla.
Ja, det är så lång intro nu. Jag försöker komma till att det är en sån variation på låtarna. Så en låt skulle i stort sett kunna vara tre. Det märker ni inte här, för det är ganska malande också. Långt intro, vi gör det. Jättevariation. Jag vill ha lite sång eller ja, gutturalt läte.
Det här är jag. Det är som en China.
Ja, det blev inte så mycket.
Det var det sången. Mycket scrollande.
Men, ett, ja.
Jag vill höra sången.
Jaha, ja, ja.
Men vad är det för band?
The Enslaved.
Ja.
Som jag också har en tisha med.
Norrmännen.
Ja, det här är från tidigt 90-tal. Det jag gillar mer om, som sagt, det är hur man skriver låtarna. Att de följer inte de här reglerna. Och jag har jämfört mycket. Det var så himla kul. Jag hade en sån här lång kväll. Jag satt och bara spisade musik. Och så tog jag det här tidigt 90-tal med den här ljudbilden. Så tog jag nya Creator, det tyska trashbandet. Och tänkte bara, vad är det för jävla smörja? Det nya! Det är så extremt polerat. Så jag blev nästan illamående. Och då gillar jag ändå Creator jättemycket. Och så tänkte jag, men nej. Och då följer de verkligen mallen. Exakt, du vet, så här, hur en hitlåt ska skrivas. Så jag känner bara, nej, men det är ingen känsla, det är ingen passion.
Men vad heter det här verket då?
Balfour heter det här. B-A-L-F-O-R.
Jag måste nog tillstå att det var ganska grusigt. Ljudbilden var ganska grusig.
Men där också, ja, det går inte att lyssna för mycket på det här, för att du blir rätt trött i huvudet. Men det är en tjusning. Det är en passion. Du har gjort det här med kärlek, tycker jag. Och jag tycker det genomsyras när man lyssnar lite längre. Att det inte är det traditionella, men det här kommer slå, det här kommer massan gilla. Utan det här är mer så att du får ta till det musiken på något sätt. Och därför tycker jag att Enslaved, de gör det här även nutida väldigt, väldigt väl. Men jag vill gå slå ett extra slag för det härliga 90-talet med den typen av ljudbild som den norska black metal-scenen hade. Så att i Pastons salm öppnar vi upp helvetet för Enslaved.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Vi rullar vidare med Rockhyllan 125. Vi är i hyrbutiken idag, kan man säga, tillsammans med Rickard Gustafsson från Backline Stockholm. Vi sa ju det, Rickard, vi gillar ju fake. Inte det här med true, eller hur?
Nej, usch.
Så kan vi inte gå in på det här med playback lite grann? Alltså jag kan tänka mig en musikvideoinspelning eller tv-gig där man har musiken från annat håll än från instrumenten. Vad är det för grejer man har då som skiljer mot ett vanligt trumset till exempel?
Nej, du har det riktiga grejer på scen. Det är bara det att de inte är inpluggade helt enkelt. Så att, och cymbaler är stumma cymbaler, de låter ingenting, och så har man,
det är alltså två cymbaler som är ihoplimmade. Så då precis. Låter de knappt någonting. Nej. Man klonkar till, men sen så låter de inte så starkt.
Det där snackade vi om någon gång när du spelade med mustasch i Globen.
Ja, visst, precis.
Då fick du klonk-cymbaler.
Ja, vi gjorde ju en konstig grej på någon sån här NHL-match med mustasch. Och då lirade vi i Globen. Och då spelade vi 3 eller 4 låtar playback.
Men det gick väl bra, va?
Det gick bra.
Men Rickard, det går inte alltid bra när man spelar playback, eller hur är det?
Jo, det gör det väl sådär. Det tycker jag. Men ibland kan det väl... Jag vet en gång jag var i tv-huset och jag skulle göra en grej med Backstreet Boys. Och en tjej som ringde från något skivbolaget då, Universal tror jag det var. Och hon sa, ja, de kräver att vi ska vara där på plats och vi ska rigga upp alltihopa och så vidare. Och sen var det enormt mycket saker. Alltså de skulle ha som en full setup med liksom 6-7 pukor och dubbla basriggar och dubbla keyboardriggar och allt.
Men fan, de dansar väl och sjöng bara, eller?
Nej, men det var med fullt band och så skulle de då göra en singback, som det heter. De sjunger, men musiken är inspelad. Vi åkte dit och vi riggade upp alltihopa. Men innan det här var så ringde jag till honom som är turnéledare. De skulle nämligen göra ett gig på Globen. Och då säger jag att till honom att ja, men det är ganska tajt, det är ingen jättestor studio det här, utan det kanske kan vara bra om ni tar bort lite saker. Det behöver inte vara så jättemycket, kanske en synt och inte så mycket trummor och liksom. Så gör det enkelt, för det ska snabbt drivas emellan, och det är en annan artist, en svensk artist som ska göra en spelning, och det var Peter Lemark. De skulle spela på riktigt med stråkvartett, och det var väldigt liksom mycket mer, ja, på riktigt så att säga. Och jag försökte förklara det för honom, och han var motsträvig, och det var liksom väldigt knasigt, och så säger jag står på mig och säger, men det är en liten studio, det är knappt, jag menar, 50 pers i publiken, och jag tror att ni ska skala ner lite. Varpå han slänger över luren till då den här turné, alltså TM, den som är stor chefen i turnésällskapet. Så han slänger över luren, jag hör honom och så får jag luren, han får luren, och så säger han, could you provide this or not, med den här riktigt mörka arga rösten, och då sa jag, yeah, I could provide this, but I think you should scratch, could you provide this or not. Han stod på sig och bara, okay, yes, I could provide it, yes, see you 1900 hour. Han var väldigt så amerikansk, och så åkte vi dit, så riggade vi upp alltihopa, och så skulle de spela den här låten. Och det var så jävla roligt, för att den här låten de spelade var en Max Martin-låt som jag dessutom hade varit med och riggat trummor på i studion. Så jag visste att det här var ju inte, det räckte med en hängpuka och en golvpuka, för det var det som användes på inspelningen. Så att jag var på vippen och säga det till honom, du, jag har faktiskt varit med och jobbat på den här inspelningen. Men jag sket i det, han var inte på humör, verkligen inte på humör för det. Men det gick bra i alla fall.
Ja, skönt, och jag antar att det blev ganska trångt också.
Det var väldigt trångt, det var supertrångt. Det gick bra med Peter Mark, det var jävligt lyckat.
Ja,
det
var det. Ja, men skönt.
Men de fick plats i studion, och kunde de dansa och sådär, eller?
Ja, de fick plats i studion.
Det var knappt.
Ja, det var knappt.
De fick dansa sån här line dance, ja. Eller river dance. Alltså.
Ja. Ja, de ska vara så jävla hårda också, de här.
Ja, de är ju jävligt tuffa. Och så kom de, det var ganska intressant också, så kom de, då hade de, alltså de var, det var ett entourage på kanske 25 pers. Mm. Alltså runt de här fyra grabbarna, de är väl fyra eller fem?
Ja, fem.
Ja, ja. Och det var alltså helt enormt. Det var ett jätteentourage, och de liksom, det var som att syret tog slut i studion. De liksom tog över. Ja, men du vet så här, alla amerikanskt. Ja. Som man sa när jag var liten att tyskar gjorde, men det liksom tog slut bara. De bara tog över och lät. Och bräkade liksom.
Men du, Rickard, när man hyr ut grejer, jag tänker så här, bara jämför med vad som helst man hyr ut, till exempel man hyr ut bilar, så kanske det kommer tillbaka en förare som har tyckt det var en bra idé att köra folkrace med den här V70 man hyrde. Existerar det här i din värld, att du får tillbaka något som, det här var inte det trumset jag lämnade iväg? Är det ett problem?
Ja, ibland är det det. Men inte så ofta. Men det är klart det händer. Det gör det ju. Men då ser man ju det. Alltså jag är ju trumslagare själv i botten, så att jag kan ju se att det här är ju inte spelat på riktigt på rätt sätt. Utan här är någon som har liksom rent utav misshandlat trummorna. Så det kan man ju se, och då tar jag upp det. Och det har gått sönder, och jag kan se att det har gått sönder på riktigt, liksom, av den anledningen. Då får de betala.
Men är det mer städat nu? Man tänker så här, när The Who höll på, det har vi väl kanske alla sett, att där fan var man inte rädd om prylarna. Ja. Det kan inte vara ett drömband att hyra ut till. Men
de hyrde nog inga grejer. De hade eget, de fick ju, hade ju spons på det. Men så jag läste en artikel i Rolling Stone för länge sedan, med en intervju med Keith Moon, och då beskrev han det, att de, när de slutade att trasha, för alla förväntade sig att de skulle trasha sina grejer i slutet på konserten, men, och det gjorde att de till slut skickade ju inte premierna nya trummor, eller de fick ju inga nya grejer. Så man kan se, om man tittar riktigt noga på några livebilder, så ser du att saker är trasiga.
Redan innan menar du liksom?
Ja, men alltså, ja, du kan ju se, om du kollar på Pete Townsends gitarrlådor, så ser du att det är hål i tyget till exempel. Det syns på flera ställen. Det finns ju bra bilder när han liksom står med halva gitarren in genom en 412 till exempel. Då kan man ju förstå hur hett det har gått till. Men i den intervjun så säger han ju det, att de, när de slutade trasha sina grejer någonstans mitten på 70-talet, då börjar de gå break-even.
Alltså går runt.
Ja, går runt. Aha, okay. Ja, precis. Ja, då börjar de liksom, ja, karva lite pengar.
Mm. Så. De som slipper köpa nya instrument hela tiden.
Ja, för det var ju det. De, fick ju, de skickade ju inga nya grejer, för de slog ju sönder allting. Ja. Och då var, ju, var det ju liksom en förlustaffär för de här instrumenttillverkarna om de ska skicka nya grejer hela tiden. Så det var ju bara laga.
Dålig affärsverksamhet där liksom.
Ja, men ändå ser man så här i backspegeln. Ja, visst, så är det ju liksom, ja, Premier är väl mest känt att han har spelat på.
Ja, ja, det är, ja.
Eller Iron Maiden trummisen, ja, kanske.
Ja, Danne, har du varit inne på att trasha instrumenten någon gång?
Nej, jag tycker det känns ganska onödigt. Mm-hmm. Jag gillar ju instrument.
Mm. Man kan få feeling och bara vilja...
Ja, men då skulle, nej, man få ofeeling snarare.
Ja, du tänker så. Ja.
Inte alltså, att man blir så förbannad. Så bara, vad är det för skit jag spelar på? Mm. Eller hur dålig är jag kanske?
Så du har aldrig vält trummorna någon gång? Är på väg, så.
Nej, inte jag. Men jag har råkat ut för att någon annan idiot har vält mina trummor som var nya.
Mm. Mm. Oj då.
Ja, jag är ett fan.
Liv i luckan.
Det blev nästan lite svart i ögonen redan, ja, nu. Ja. Ja.
Knyta näven.
En snubbe som... Vi behöver inte nämna någon namn, men...
Peter.
Han var med i... Vi behöver inte nämna någon namn, han heter Anders. Ja. Absolut. Nej. Nej, men han var med i turnésällskapet med ett band. Och så skulle de... Han var uppe på scen med en annan grej. Alltså ett av våra förband. Och så skulle han ha frågan om han fick låna några av mina pukor. Och sen så tyckte han att det var okej att välta dem.
Han fick feeling. Aj, 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 aj. Jag fick ofeeling, kan jag säga. Aj, aj.
Ja. Jag har tänkt på det här med trummor, hur mycket de håller. När jag spelade ett helt gig, när du lirade med mustasch och jag spelade Bandit Metalizer på någon banditbåt för länge sedan, då hade vi besök av, vad heter de, Hide the Knives, Glenn. Hette han, va? Som sjöng i det bandet, eller heter.
Ja, det är möjligt.
Ja, han gästade på sång på den. Vi körde en Green Day Holiday, tror jag. Mm. Och han fick också feeling. Han tänkte att någonstans under en av, i mitten på låten, så ställde han sig på baskaggen. Och liksom gungade lite grann.
Ja,
då tänkte jag så här, fan, vad håller den här för?
Den håller, alltså det beror ju också på hur tjock stommen är i de här trummorna. Så att en trumma håller ganska bra, men det är inte bra eftersom det är trä. Mm. Så att det där kan ju verkligen, antingen så kan man knäcka den eller så kan den bli oval.
Mm. Men det låter ju också som att
det är ingen höjdare.
Det är lättare att få feeling när det inte ens egna prylar.
Ja. Mm. Men det som vi kan tillägga här var att det var förmodligen Rickards trummor som han stod på.
Oj.
Det där är länge sedan.
Det är länge sedan.
Det är preskriberat nästan.
Ja, det är det. Mm. Det är det.
Ingenting är preskriberat.
Men du brukade väl provida backline till nästan alla de här Bandit Rock Awards eller Bandit båtarna.
Ja,
provider. Jag fick inte fram orden.
Provider.
Jo, men det gjorde jag. Det och close-up-båtar och så vidare.
Mm. Precis.
Sweden Rock-båtar.
Ja.
Innan du fortsätter här, är det mest åt rockscenen du levererar instrument till, eller?
Nej, jag levererar till alla typer egentligen, kan jag säga. Jag gjorde i många år Stockholm Jazzfestival. Mm. Jag har gjort Umeå Jazzfestival och har gjort också. Så att det är mycket propaganda. Mm. Where the Action Is när den var. Så att det är blandat.
Okay.
Det är väldigt blandat.
Mm. Och Rickard?
Det är ingen scen som är ovanlig.
Ja.
Mm. Apropå jazzfestivalen, vi vet ju att du är ju en riktig äventyrare. Vi ska prata om något som hände på en jazzfestival för ett tag sedan om en liten stund. Mm. Först så tänkte jag fortsätta prata.
Gör det.
Mm. Ja.
Mm. Lycka till.
Ja,
lycka till.
Anders, vet du vad jag tycker vi gör?
Nej,
det är dags för Anders albumspår.
Ja, tack. Anders albumspår. Hörrni, vi har fått mail.
Oh.
Mm, från en rockhyllan-lyssnare som säger att vi skojar bara om att Havslund pratar om Kiss varje avsnitt, fast jag faktiskt inte pratar om Kiss varje avsnitt.
Det gör ju.
Nej, det gör inte på riktigt. Vi säger bara att jag gör det. Så tänker jag göra det då. Vad glada ni blev. Mm. Alla började titta ner, började spela MS Röj. Mm. Så här är det. Som det är just nu så är det ju lite mycket hemmatid för folk i världen. Och då händer det ju saker som anpassar sig på musikscenen för att man ska kunna få njuta av gig och sånt där. Vi ska snacka lite mer om det senare kanske. Och saker dyker upp. Och då är det så här, vissa saker är ju rätt så kul som jag önskar hända annars också. Nu pratar vi att vi får följa med hem till Paul Stanley.
Åh, vad trevligt.
Han sjunger i rockbandet Kiss.
Ja, just det. Ja. Det är nytt band.
Han har ju suttit i hemmakarantän. Nu börjar här i söndags. Då sa han att han har varit inomhus i 16-17 dagar. Så han riggat sin mobiltelefon i sitt musikrum. Man har kunnat se något klipp därifrån. Ja. Ja, men det är ungefär lika stort som den här studion. Ser inte så här, med ljus, heltäckningsmatta, lite gardiner och någon balkong och utsikt över var fan han nu bor någonstans. Mm. Och i söndag så satt han och snackade om Love Gun. Mm. Lite grann hur det riffet gick till, hur det skrevs och sånt där. Och så lirade han lite grann med Elgura. Och ett budskap på slutet med sin härliga Paul Stanley-berättarröst som man vill bli vaggad till varje dag. Så berättar han också om att stay the fuck home. Mm, så lite sådana budskap där.
Stay the fuck home.
Ja, men det var några, okay. Liksom så här, det var ett skönt klipp. Sen så i tisdags så fortsatte han och så körde han hela Every Time I Look at You från min favoritplatta Revenge, Acke. Och det här är så jävla frigörande, för som Paul säger, det är inte turné, det är inte gig, det är inte skiva. Och det låter verkligen precis som att, ja, men jag är kompis med Paul, han tar upp, och det är liksom, det blir bra, men det sitter lite snett här och var. Inte för att hans röst har blivit som den blivit nu, utan det är bara så här osminkat och jäkligt skönt att höra. För det är precis som att pastorn skulle ta upp sin mungiga och köra din favoritlåt här. Det blir inte fläckfritt.
Nej då.
Ja, lite så.
Det blir fläckfritt, Anders.
Men jag tyckte det var väldigt frigörande. Så jag tänkte dels tipsa om att kolla in de två klippen bara lite grann. För det är verkligen så här hemma hos, som vi kanske inte gödslas med. Mycket blir polerat med filter och så här nu för tiden. Så tänker jag så här, men vad gör vi? Vi kollar på streamade gig, såna här klipp. Och så satt jag hemma någon kväll här och inte skulle gå ut heller. Och tänkte att jag grävde långt bak i DVD-hyllan. När gjorde man det sist?
Wow.
Jag gör det ibland. Så fiskade jag upp den här som jag köpte i USA för några år sedan. För $9.99. Jag köpte den typ när den släpptes.
Står det Paul Stanley and Live?
Paul Stanley One Live Kiss. Mm. Och det här var från hans turné då på plattan Live to Win. När jag köpte den här tänkte jag, vad fan, $10 är inte mycket att bry sig om. Så jag inte var jätteförtjust i Live to Win. Det finns ett par låtar som är okej, en del lite cheesy. Men det här gigget så står Paul med typ Så ska det låta orkestern, för att knyta tillbaka till förra. Fast det är någon kanal, typ NBC-orkestern, de har spelat The Voice. Trummis bland Nate Morton. Känner du till honom?
Nej.
Han slår bra faktiskt. Och sen gitarristen heter Rafael Morena. Oh. Han har lirat med Steven Tyler, Tommy Lee och lite alla möjliga. Bra band liksom.
Vad sa du att han spelar för något?
Han spelar gitarr.
Ja.
Och sen har Paul liksom plockat de här låtarna som man inte hör annars.
Kul,
mycket från solo, från 78 års soloplatta, och det är Kiss-låtar där Paul sjunger lead och såklart. Så jag vet, när jag såg den här första gången, så bara, fan, det kanske är lite för om man är ett Kiss-fan redan, så är det liksom de här grejerna som, det är inte ett mängd gig, det är lite speciellt. Faktiskt jävligt bra DVD från House of Blues i Chicago, spelades in 2008.
Trevligt.
Eller 2006, den släpptes 2008. Mm. Så jag tänkte säga, jag slår ett slag för musik-DVD:n också. Hela det här gigget finns på YouTube. Så man kan kolla på alldeles gratis. Man behöver inte flyga över halva världen och köpa den för $10. Och så tänkte jag så här, det är ju fredag när vi spelar in det här. Vi måste ju ha lite fredagsdisco. Ja, just det här. 1978, Move On.
Från hans soloplatta.
Ja. Han sa det så fint också. Chicago, you always welcomed me with open arms and legs. Ja, känner ni disco-höften på fredag kväll?
Ja, ja, ja. Vilken mysig produktion det var.
Lite som en slave.
Nej, men så sitter du hemma mycket nu, gräv i DVD-hyllan, kolla det här gigget, ta fram de här lite udda sakerna som man inte tittar på annars.
Det är bra.
Inte bara kattklipp.
Nostalgi.
Jag gillar inte katter.
Men man kan kolla på Tiger King också.
Ja.
Väldigt roligt.
Nostalgi.
Det kan
Anders
man
lite.
Också göra, Danne.
Ja,
lite nostalgi. Så det vill jag lämna med mig i Anders albumspår idag. Och det kommer såklart, precis som Pastorn Chalm gör, inte på toaletten som en Enslaved-skivan var inspelad, utan det kommer på Spotify och på YouTube.
Tack. Rockhyllan. Det låter som Bob Dylan.
Ja, det här är Rockhyllan 125 med mig, Anders Hafslund.
Danne McKenzie.
Och pastor André.
Och våran gäst, Rickard Gustafsson från Backline Stockholm. Rickard, vi har ju hört lite grann här på omvägar att ditt jobb kan ju medföra ett och annat äventyr också. Sådär, Danne.
Precis. Jag jobbar ju en del med Rickard, så jag har fått vara med på några äventyr också. Men inte så fasliga som det här som vi ska berätta. Det är roligt. Men för typ en och en halv månad sedan så var vi uppe i Umeå. I Umeå på Umeå. House of Metal.
Ja.
Och du är ju lite frekvent, du har ju varit där i många år.
Ja, sen 2005. Mm. Ja, precis.
Och sen så var det någon annan, något annat äventyr uppe i Umeå när du stod och skulle packa en bil här nere i Stockholm för att åka dit upp.
Ja.
Det kan du gärna få berätta.
Jo, jag fick frågan om jag kunde leverera backline till en festival som heter Umeå Open, som är då i Folkets hus i Umeå.
Mm-hmm.
Och då säger jag givetvis ja. Det är klart jag kan göra det. Och då har jag till saken hör att jag då på den tiden hade jag en gammal polisbil, som en gammal folkabuss som var en gammal polisbil, en sån här kravallpolisbil med plexiglasfönster.
Ja,
och så här. Okay. Ja, det var ganska främ faktiskt. Så att hur som helst, jag fyller den, hyr ett släp, det största släp man kan hyra, och vi ska precis till att lyfta in ett Hammond Leslie som är ganska stort. Det är liksom, ja,
det väger ganska mycket.
Det gör det. Och jag och Lasse Mertner står på andra sidan. Vi står med det här flightcaset och så ska vi, det sista vi ska lyfta in i släpet. Och vi står och så knixar vi till och ut kommer Leslie. Det liksom släpper i botten på det här caset. Och Leslie far, det kommer och klipper min höger fot. Där får det liksom rakt över foten.
Men vänta, Leslie, jag tänker Hammond, tänker på orgeln.
Ja, exakt. Och det är den här stora högtalarlåten som han har med. Ja. Så jag får den på foten och det gör något fruktansvärt ont. Lasse, hans vikers av skratt, ligger på marken och skrattar ihjäl sig och jag hoppar runt på en fot och skriker, för det gjorde så fruktansvärt ont.
Älskar kompisar.
Ja, hur som helst. Sen när det har lagt sig så frågar Lasse, hur är läget? Jo, men då känner jag så här, men fan, jag kan röra på tårna, det är nog okej. Kom, på till igen, på med alltså caset då, så packar vi ihop det, in med i bilen, hoppar in, kör iväg. Jag tror vi kommer någonstans norr om Stockholm, Sollentuna eller någonting. Då säger jag att Lasse, fan, jag har svårt att gasa. Det går inte att gasa.
Oj då.
Du får fan ta över nu. Det är körigt, alltså det går inte. Okej, då säger han. Så att vi byter plats, kör vidare. Och jag lägger foten i fönstret, alltså uppe på instrumentbrädan. Mm. Och den bara svullnar upp och blir mer. Det blir liksom, du vet... Oh. Alltså det var som en känga på mig med skosnören, så det var som en sån stoppad korv. Det liksom bara svällde upp mer och mer, va? Och det verkade bulta ju den här. Jag sa, det är något knas med den här foten, det är inget bra. Nej, vi kör på. Och vi hade ju inte som en tid att passa, i och med att festivalen började dagen efter. Det här är ju på eftermiddagen, vi ska åka de här dryga 60 milen, så att det var ju bara att stå på.
Mm.
Men hur som helst, vi kör på och det blir mörkt. Det här är mars, april, va? Det är liksom, ja, hyfsat mörkt på kvällen. Klockan är väl kanske 9:30 eller något. Då säger Lasse att fan, det är något fel på bilen. Jag har plattan i mattan. Vi är nere i 50. Det går bara långsammare här.
Jaha.
Och då är vi någonstans söder om Övik. Det är helt kolsvart ute, men det är inte ens ett hus liksom. Och då kommer det upp en långtradare bakom och han slår på helljusen. Ni vet ju, det kan se ut att bli som dagsljus.
IT landar liksom.
Ja, exakt. Mm. Och då ser jag i backspegeln hur det är ett stort jävla moln bakom våran bil. Vi kör in till sidan och då har vi har inget däck. Vi kör på korden. Det är på stålfälgen. Vi har liksom gummit det helt bort.
På bilen?
På släpet.
På släpet såklart, ja.
Så att det har ju liksom, vi har kört ganska länge. Han tyckte att det går lite långsamt där. Men det kan ju vara en backen och du vet så och så vidare. Ja, hur som helst, jag ringer till OK där jag hyrt släpet i Nacka och säger, du, hur gör vi nu? Och då säger de, OK i Övik stänger om en halvtimme. Om ni bränner dit så kan ni ta ut ett nytt släp och så kör ni vidare, så löser vi det internt.
Ja.
Så vi släpper släpet, åker till Övik. Jag hoppar in på en fot, visar körkort och hyr då nästa släp och så tillbaka. Så lastar vi över och sen, ja, kör vidare. Ja, sen kommer vi väl fram, jag tror vi är framme, ja, det här tog ett tag. Så att vi
du kunde ju inte vara med och packa släpet.
Nej, nej, nej.
Och
jag står alltså på en fot och vi backade släpen alltså mot varandra och han lastade över. Jag står på en fot med ficklampa och lyser, för det är alltså kolsvart. Det är nattsvart där. Ja. Och i alla fall, hur som helst så kommer vi fram. Vi släpper släpet på hotellet och sen kör vi till lasarettet i Umeå, universitetssjukhuset där. Och, ja, då är klockan mycket. Då har vi hållit på ganska länge. Det tog lite tid att flytta över det där släpet och så här. Och lasarett trött. Så han släpper mig i en rullstol och sen så bara kör han in mig. Så fort vi kommer in i liksom själva i entrén där vid akuten, bara skjutsar han in mig och säger, ta hand om honom, nu orkar jag inte längre. Och så går vi in där och eller jag kommer in och så säger, hur är det här? Och det var ju alldeles tomt, så de bara, hur är det här? Ja, men jag tror jag har brutit foten, det är nog fel här. Ja, när händer det här då? Ja, så bara titta på klockan, men det är några timmar sedan. Ja, men vart händer det då? I Stockholm. Bara, va? Du är dum i huvudet. Och så ja, klipper de upp skosnöret. Den gick ju av alltså, vristen var alla ben. Det var avrakt av allihopa. De fattar inte riktigt hur jag har lyckats med det här. Men hur som helst, de gipsade på det där och sen så fick några sprutor och så lite piller. Och sen minns jag faktiskt inte så mycket av den festivalen. Jag har hört Lasse har berättat att jag var ganska en rolig kille. På kryckor.
Åkte till festivalen sen? Ändå, ja, alltså, dagen efter då?
Nej, jag jobbade hela festivalhelgen. Liksom.
Aha, okej. Okay. Ja, det är strångt.
Det är true.
Starkt.
Ja. Ja. Och sen hade jag, till saken hör att det var så roligt, för sen när jag kom tillbaka till Stockholm, det var ju lite special också, för att vi kom upp på onsdagen tror jag det var, och på fredagen hade jag en husvisning. Jag skulle stämma trummor till ett band som heter Blindside i Decibelstudion i Stockholm, och sen skulle jag göra någon tredje grej, och då hade jag en kompis som kom och hämtade mig på Arlanda, så jag flög ner, gjorde det här, och jag säger det allt var i ett töck. Men jag lyckades liksom genomföra det. Jag tog flyget upp samma kväll och genomförde festivalen. Och sen på måndagen hade jag ett gig med Erik Singer Project på Mondo.
Jaha.
Ja, och jag skjutsade dit. Då körde jag inte grejerna själv, utan då körde jag ett bud. Och så traskade dit, för de hade bett om en backline-tekniker. Så kom jag dit och riggade grejerna. Jag kryper runt där. Så kommer de in, och då var det Erik Singer. Så var han
Bruce Kulick.
Ja, exakt. Och de undrar, var är backline-tekniken någonstans? Ja, det är jag, säger jag, står där på kryckor. Och Bruce, han bara, yeah! Han tyckte det var det hårdaste han hade sett.
Fan vad skönt.
Och så han bara, jag måste få ta en bild på dig och mig. Kan du ta ett foto på oss? Det här är den hårdaste backline-tekniker jag någonsin har träffat, tyckte han. Han var jävligt trevlig, han var skitrolig. Och vi stod och snackade en hel, han frågade hur det hade gått till. Och han skrattade så mycket så han var på dö. Men jag körde hela gigget. Jag kröp in någon gång, Erik Singer slog så jävla hårt. Så jag kröp in och fixade något cymbalstativ där. Bruce kollade på mig i ögonvrån och bara, yeah!
Det är lite kul apropå Revenge som vi snackade om för en stund. Så det är ju halva Kissbandet på den tiden då, liksom både Bruce och Eric Singer.
Ja,
då.
Just det. Ja.
Men hur var Eric då?
Ja, men han var skitnice. Alltså, de var ju supertrevliga. Hur bra som helst. Det var ju det var lätt jobbat. Alltså, när du kommer upp på den nivån så brukar det ofta vara liksom inga problem. Allting löser sig. De är proffs. De vet hur det ska funka. De vet att det ger ingenting att ställa sig och gnälla om det är någonting som inte är precis just som det ska vara. Utan det är rock. Det är gig.
Grymt.
Och då kör man.
Grymt. Det där var... Ah, pappa, kallar du mig för pappa?
Ja, pappa.
Okay, ja.
Jag tror att det är dags.
Ja, det tror jag. En true applåd, för det där är att inte ge upp. Faktiskt. Ett klockrent exempel på det.
Ja, det
tack snitt. För den historien, och tack för att vi fick ännu mer Kiss. Det har blivit dags för lite musik. Vad säger du, Mackenzie? Har du något i skivbacken?
Jo, tack. Det har jag.
Du har det nu?
Ja.
Inga tombuteljer idag heller. Ja, det är också. Okej, okay, bra.
Mackenzies skivback.
Jo, jag nämnde ju att du och jag var på äventyr för inte så länge sedan.
Just det.
I Umeå på House of Metal år 2020. Slutet på februari där var det väl, tror jag.
Sveriges bästa inomhusfestival.
Ja.
Alla kategorier.
Ja, grym faktiskt. Väldigt, väldigt bra. Det var första året för mig. Du har ju varit där i, så ja, länge de har haft det.
2006, ja, precis. Mm. Ja.
Det är hårda papper. Det är två scener som vi skötte om. Den stora scenen, Idun, och sen så är studion som är lite mindre scen där. Ja, namnkunniga band, men inte på samma nivå kanske, lite, inte riktigt lika stora.
Jag kan säga att de bokade Ghost på studionscenen innan de,
innan
de
var kända, ja.
Innan det liksom smashade på.
Så att det är, studioscenen är ju en bra scen också, men lite mindre rum. Så Och Folkets hus har en stor scen där uppe som tar, vad är det, 3000 kanske?
Jag ska inte säga säkert. Nej. Jag tror de tar in 2,5 sammanlagt i hela huset.
Okay.
Så att jag tror 1500 möjligt.
Ja, det är möjligt. Ja. Men det är rätt stort.
De har byggt om, så att det är svårt. Ja.
Hur som helst så var vi där uppe och hade hand om backlinen till båda scenerna. Så att jag kutade lite upp och ner, körde studion och stora scenen. Du skötte mera stora scenen och höll hand om alla grejer där uppe. Så att vi ambulerade lite, om man säger så. Och otroligt roligt. Det var ju band som, ska vi se här, vi hade ju Doro.
Doro Pech,
ja. Carcass, Marduk, Nervosa.
Oh.
Brasilianska Nervosa. De var, de var jävligt impade av
oss. Vi är brudtjejerna, eller?
Jävlar vad de lirar.
Och hon, alltså,
trummisen lirar som ett jävla svin och en tvärhand hög.
Liksom. Ja,
och så här, kommer in och jättetanig och liten och så här söt och kommer med en snubbe som bär någon väska. Så här.
Ja, han var dubbelt så lång.
Ja, precis. Och så, bara, hon presenterade sig och jag gick fram och hej, jag ska hjälpa dig att ta hand om trummorna. Okej. Yes, this is... Och så bara presenterar han sig. Kommer inte ihåg vad han hette. Andreas. Jag bara, va? Du är svensk eller? Ja, sa han. Okej. De var ihop tydligen. De hade träffats. Okay. Och så bara, ja, men så frågade jag honom någonting. Han bara, jag vet inte. Jag är bara muskler. Så han fick bara väskan och hon kom efter, eller kom, gick före. Så gick vi upp på scenen och så hjälpte jag henne. Och så lirade hon som ett jävla as. Skitbra var det.
Vad hette bandet, sa du?
Nervosa.
Okay.
Förlåt, sångerskan också.
Ja,
det är ett riktigt monsterpaket.
Ett rivjärn, skulle man kunna säga.
Alltså, vi måste ju nästan spela smakprov med dem här sen.
Ja.
Här blev ni
men jag måste tillägga också, det bästa formatet, det är en trio.
En trio,
är så jävla bra. Fantastiskt bra.
Stenhårt.
Ja, och det, så det var många bra band. Och otroligt mycket bra band på studion, tycker jag. Så här, där är det lite hårdare genom alla de banden som var där nere. Det var lite tuffa, kan man säga. Det var ju band som, lyssna på det här, Darkened Nocturne Slaughter Cult.
Det är liksom ditt gamla påskägg, Nocturnal Cult.
Ja, exakt.
Jättefina dottiska.
Och det var, vi hade även några andra sköna band som Berserker Legion.
Ja.
Och ett band som jag tänkte spela en liten vaggvisa ifrån, som heter Vomitory. Och jag vet att André har tagit den här låten för inte så länge sedan, men det är skitsamma, för det är en fin liten bit, tycker jag.
Så jävla brutal.
Ja, och den heter ju så, de vackra orden: Terrorize, Brutalize, Sodomize.
Ja, den ja.
Tobben som spelar trummor, han spelar så sjukt bra.
Alltså, jag har en rolig historia om honom sen. Snart kommer brölet.
Yeah.
Apropå danshöft, känner ni?
Ja. Det är lite som fredagsdisco vi hade.
Det är samma höften. Fredagshöften kommer fram. Nej, jag måste säga att jag var impad av många band. Jag tyckte det var väldigt kul att, för att man kommer så nära, speciellt när man är på studion, när man står bredvid och tittar. Och Tobbe som spelar trummor här i Vomitor, han spelade fantastiskt bra. Så jag har ett litet klipp som jag tänkte faktiskt vi skulle kunna slänga upp på Rockhyllans
Facebook. Från festivalen,
från festivalen, ja. När jag står bredvid. Det är några 20 sekunder eller någonting, så jag var tvungen att springa därifrån. Men jäkligt, jäkligt bra. Och... sa du någonting för? Du ville tillägga något?
Nej, egentligen inte.
En story om trummisen, sa du?
Ja. Ska jag dra den på en gång?
Ja, men varför inte?
Det skedde för ett par år sedan. Vi var ett... Jag kommer inte exakt ihåg. Jag tror att vi skulle gå och kolla på Candlemass i Stockholm.
När vi satt hemma hos Jörgen.
Just det. Mm. Du kanske var med.
Ja. Nu pratar vi Jörgen som var med i Pastorns metalskola här, Sandström.
Just det, Sandström, Entombed, Crux, Project Hate med mera i band. Vi satt hemma hos honom och hade lite mys med lite glömma bort drycker. Och så skulle vi gå till tunnelbanan. Och då var det så här en minut och så rusar alla, för det så gör man i Stockholm, man rusar alltid. Och alla bara, vad skönt, vi kom ombord allihopa. Behöver räkna in fåren. En, två, tre. Fan, det fattas det någon? Så när dörrarna stängs och så börjar vi åka, då ser vi Tobbe stå på perrongen och bara vinkar åt alla. Så vi lämnade honom på perrongen helt enkelt. Nej. För han hade massa att bära nämligen. Det var någonting han skulle ge till Kenneth med. Så alla sket i honom och sprang till tunnelbanan istället, så fick han stå där och komma lite senare.
Ja, så kan det vara.
Ja.
Så kan det vara.
Jaha.
När man spelar i Vomitory.
Det kan det vara.
Men ja, jag slänger in det här i både våran Spotify-lista och på YouTube.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.
Ja, det här är Rockhyllan 125. Vi snackar backline. Alla instrument du helst inte bär själv. Alltså, i hyrformat. Var det en bra sammanfattning?
Kan man säga.
Typ.
Det var bra.
Men alltså, vi pratade ju i skivbacken här. Mm. Eller hur? Om Nervosa. Måste ju höra lite.
Lite brasiliansk trash.
Har du laddat fram? Har du spolat fram bandet? Paston. Är det tjejer allihopa?
Ja, ja. Trio.
Trio.
Och det är basistan som sjunger.
Cool.
Det är skönt.
Ja, det är riktigt bra.
Ja,
live är det faktiskt ännu bättre än på platta. Det är tufft att se. Det är inga så här stora kvinnor, utan de är petit hela gänget, tycker jag. Ja, okej, det är kanske 3 år sedan jag såg dem. Så att, jag vet inte hur de ser ut nu.
Men de spelar ändå stort.
Svulstigt och coolt.
Ja, men som jag sa tidigare, alltså, trummisen är ju en tvärhand hög. Hon är liksom och liten och tanig och ser ut som att hon är 15 ungefär. Men det låter inte som någon spelar.
Nej.
Allt. Rickard, man tänker, när man hyr ut saker, har man kunder, och har man stora kunder som världsartister och sånt, kanske någon ställer mycket krav eller så? Händer det ibland?
Ja, det händer.
Ja. Har du något exempel?
Ja, jag kan ta en känd kille som heter Nile Rodgers. Vi var på Stockholm Jazzfestival och
Chic.
Exakt. Och de krävde att få göra en soundcheck, och vi hade som en policy att ingen gör en soundcheck, utan vi gör, alla band fick göra en linecheck. Det alltså innebär att man bara pluggar in och så kör man.
Kolla ljudet på scenen liksom, det är inget som publiken
här. Nej, exakt. Nej. Det är så det ser ut. Men de krävde, och det brottades på mail fram och tillbaka, och men till slut så sa turnémannen några år sedan att nu kvällen innan de skulle spela, att blir ingen soundcheck imorgon klockan 10, så blir ingen show.
Det är klockan 10 på morgonen.
Ja, de ville ha en soundcheck. Det var den enda tiden som skulle passa. Som skulle,
det är lite stökigt på en festival som man inte kan bröla på liksom, mitt med alla gig under publiken är där, såklart.
Nej,
det är därför man får
göra förra. Ja, exakt. Och då var vi tvungna att gå upp jättetidigt. Och det var ganska sen kväll innan. Jag tror att det var en längre jazzfestival när det var många dagar. Och vi åker dit tidigt som attan på morgonen. Och de har egna tekniker, men vi är ju där. Det är våran backline, och så att vi slänger upp allting och så. Och sen så kommer då bandet med Nile Rodgers, och de kickar igång och han bryter efter 15 sekunder.
Oj,
ja,
varför
då? Han slår av låten och vinkar och säger I'm so sorry, I didn't know. Och var bara så hemskt mycket om ursäkt och tyckte att han förstod att det här var ju proffs.
Alltså det var så bra, han märkte på 15 sekunder att det här var liksom topp.
Ja, det var topp. Och han var så, och då frågade han om det var möjligt, kan vi spela lite till då, nu är vi ändå här, ja men kör på. Så han körde en halv låt till, och sen så åkte bandet in, hoppade in i bussen och åkte till hotellet, och han stod och tog oss i hand vid scenen. Vi ser en kanten och liksom bad om ursäkt och sa att jag är hemskt ledsen.
Det var snyggt ändå att han gjorde det.
Ja, verkligen.
Supersoft. Men, och det var ett fantastiskt gig på kvällen. De spelade så bra. Det var ett otroligt bra gig.
Vad har de förlåt? Nile Rodgers, vad har vi förlåta då?
Han har gjort ganska mycket. Han har ju proddat David Bowie och lite andra
Så jag spelar med Daft Punk.
Ja,
faktiskt.
Just det.
Fransmännen. Alltså Chic, det är, man vet ju låtar som Chic har gjort.
Ja, det är hela disco-eran, 70-talet. Ja,
väldigt disco, ja. Mycket disco där. Ja.
Det är något med fredagen idag. Vi glider in på diskot hela tiden.
Disco-höften kommer fram.
Ja, disco-hyllan med en ny podd.
Okay. Jo, då kan jag tillägga faktiskt, komma på nu, att det var så roligt, för då... Efter gig så fick han feeling och då ville han ha all backline, ville han ha nerpackad och skjutsad till Polarstudion. Då fanns den fortfarande.
Aha.
Så då körde vi hela backline-riggen till Polarstudion, för då skulle de stanna, de skulle ligga kvar i Stockholm
och spela in.
Och spela in, ja. Då fick han feeling, så jag tror att de bokade studion och så... Jag vet inte, jag har ingen aning om. Ja, jag vet att du åkte iväg i alla fall. Och jag bad gitarrteknikern att signa gitarrstärkaren, så att jag har en förstärkare som han har signerat.
Ja, härligt. Om det blir disco i Rickards musiktips här alldeles snart, får vi se då. Ska vi se vad du plockar med dig?
Kan vara funkigt, jag vet inte.
Ja, vi får se.
Hej Gringo, lyssna.
Ja, Rickard, du vet att du har plockat med dig någonting i skivportföljen.
Ja, Danne här sa att jag skulle ta med mig en låt. Så jag funderade över det. Och det var ju några stycken som har betytt en del. Men nu tänkte jag, men rockhyllan. Och jag äter ju det mesta i alla skivbackar. Faktiskt. Kanske inte dansband, men allt det andra. Från klassiskt till rock och metal. Och jag funderade. Och då har jag... drog jag mig till minnes, jag kommer ihåg när jag hörde den här låten första gången. Det var, jag var 12-13 år, det är 78, vad kan det vara. Och på den tiden så hade man ju kassettband. Och min kompis hade en bergsprängare och hade då kassett med det här bandet. Och jag minns, jag hörde det här introt, så var det som att... kan det vara på riktigt? Så jag var tvungen, jag spolade tillbaka och spolade tillbaka. Jag lyssnade på den här låten liksom, det var en hel eftermiddag. Jag satt till hans batterier tog slut i hans bergsprängare.
De här tjocka batterierna också.
Ja, eller hur? Ja. Och jag har satt med den liksom framför mig och liksom spolat tillbaka och lyssnat på det här. För det här introt och det är live, och jag tänker liksom, kan man verkligen spela... går det att vara så här bra? Jag tänkte så här, det är bättre än så här kan det inte bli. Och då kom jag ändå liksom från Jimi Hendrix och Deep Purple och hela den här bagen, och sen hörde jag det här och det var liksom blowout. Det var det bästa. Och jag tycker fortfarande, jag lyssnade på det idag bara för att liksom komma ihåg det. Och jag har LP-skivan hemma faktiskt.
Nu blir man ju lite nyfiken.
Ja, men alltså jag måste säga, det är bättre än så här kan det. Den här låten innehåller allt man vill ha av ett rockband. Och jag tycker fortfarande att det är funky.
Innan du sätter på, Andrea, så nu kommer jag inte säga åt dig, Anders, och höja i låten.
Det är redan högt. Hör
från början.
Det är redan högt.
Bra.
Det ska vara högt. Det här ska spelas högt.
Pastorn.
Okej, vi kör.
Ja.
Vi går tillbaka till året 1978, live från Glasgow, Scotland.
Yes. Men ni hör.
Man är på giget direkt också.
Ja, nu är det.
Angus.
Och lyssna, det är blues.
Det är tajta som hans på Kotts brallor.
Ja.
Och sen kommer de här kommer igång, så är det ju.
Han får gå och slut igen.
Ja.
Det är någonting med AC/DC. Varje gång jag har sett dem live så är det något som händer. Alltså det är så benåren ramlar av. Det svänger, det går inte att stå still.
Det svänger, det är det jag säger. Det går att dansa till.
Det gör det. Det blev lite fredagsdisco.
Så jävla bra.
Det går inte att
Whole Lotta Rosie. AC/DC.
Det jag gillar med Bon Scott. Är jag för glömma. Det är, alltså, man hör här i introt, han är oj. Jag har sagt det förut till dig, Danne. Man skulle ju vilja ha varit med och varit en fluga på väggen när de turnerade i Australien innan de slog igenom. Jag verkligen vill ha varit med på
Fly on the Wall, som det heter i AC/DC sammanhang.
Det jag gillar här i din berättelse, det är den här passionen du har för musiken då, spela tillbaka band, kassettbandet om och om igen. På det sättet spisar du kanske inte musik idag.
Nej, men det roliga med det jobbet som jag har och det är att jag kan bli liksom överrumplad många gånger. Till exempel jag har aldrig varit sån här The Knife-fan. Liksom, det har sprungit förbi och det har varit liksom så någon reklamfilm. Men då gjorde jag ett jobb också på Umeå faktiskt med Umeå Open, och då var Karin där med sitt egna projekt Fever Ray. Och jag minns att jag stod där på sidoscenen och höll på att mäcka med några trummor eller någonting. Och de startar gigget. Och det går liksom ett par minuter, så inser jag att wow, det här är bra. Det är någonting här. Det är någon, och jag gillade hennes sätt att modulera med rösten, med det mörka manliga. Hon jobbade i liksom det manliga, kvinnliga. Det fanns en tanke, en idé som träffade mig direkt. Och så gick jag ut och tittade på gigget och ställde mig och såg hela gigget och förstod vad hon pratade om, liksom det över under, det var liksom hon hade en laser som delade av. Jag förstod att det handlade om kontraster och att det finns inte ett enda svar, det finns flera svar, det är två sidor på samma mynt. Det var liksom en sån här, och det måste jag säga, det händer. Och det spelar ingen roll vilken genre det är, så kan jag ha samma grej, va? Och det var, jag såg The Haunted, det var samma sak där, att jag fick den här träffen att vänta nu, det här, jag hör andra saker här bakom.
Och man kan inte gå därifrån, man kan inte slita så här.
Ja, det är på riktigt. Och det för mig, jag har ju min färgning, jag är ganska filterlös här, så att jag går in det, jag lyssnar på allting. Jag kan höra om det är någon som har en ostämd gitarr på någon scen längre bort så där, för att jag kan inte sluta lyssna på musik.
Fast går du dit och stämmer den då?
Nej, jag gör inte.
Men det är fint hur du ser om musik, hur det påverkar människor på olika sätt och
men där, alltså, det är ju mitt liv. Jag har varit där sedan jag var liten. Jag har spelat själv och
gör
fortfarande. Och gör fortfarande, och jag kan inte sluta lyssna på musik. Och jag, som sagt, jag lyssnar på allt. Ja, jag lyssnar på allt. Även klassmusik lyssnar på mycket. Sista var en Richter heter han. Jag hörde en grej. Han har gjort någon tolkning på Vivaldis Fyra årstiderna. Det är ett skivtips. Klassiskt skivtips. Mm. Jävligt flummigt. Häftigt. Att man kan höra nya saker i allt.
Vilken jag svalde tungan. Vilken hyllning till musiken.
Vi ska fortsätta hylla lite.
Ska vi det?
Ja. Jaha. Jag tänker att vi ska faktiskt promote what's great and not what you hate, som vi brukar göra.
Du säger det så fint.
Jag älskar det.
Och vi ska hylla alla initiativ att streama musik just nu, som pågår i Sverige och i världen i stort.
Ja.
Jag tycker det är grymt, och jag hoppas att vi fortsätter med det här och hur världen än ser ut. Även fast man kan gå på konserten sen.
Så att, men att artisterna spelar kanske på en folktom klubb eller hemma.
Eller precis, var som helst. Eller bara jätteenkelt här rakt upp och ner. Och
kreativt,
alla får se det.
Innovativt, så att folk fortfarande kan ta del av sina favoritartister. Absolut. Och musiken.
Ja. Och såklart, eftersom det slår väldigt hårt mot kulturarbetare och musiker, så skadar det inte om de kan få in lite pengar också.
Nej.
Så att ge en 20 om det är så att man ska swisha ett band eller vad fan det nu handlar om. För det kan ju faktiskt göra en ganska stor skillnad.
Ja, verkligen.
Så att det tycker jag är ett jävligt bra initiativ som vi ska hylla.
Ja, det är någonting man kan göra i musiken som många sportmänniskor kanske inte kan njuta av. Det är inte så många fotbollslag som kan streama
sin fotboll
på samma sätt.
Kan vi streama över den här backlinjen sen?
Men jag tycker de kanske ska börja streama träningar och sånt där. Eller i och för sig, det får de inte göra då.
När någon gör squat eller någonting, eller benböj som
är. Men jag ska säga, vi har en 3 april idag, va? År 2020. Och på fredag, om en vecka, precis om en vecka, då ska vi faktiskt göra en streaming med bandet som jag är med i. Eftersom jag har en egen podcast, så kan jag ju promota mitt eget band.
Ja, det kan du.
Mitt band Satan Takes a Holiday.
Ja, en fin orkester.
Ja, och vi ska streama den faktiskt hos Rickard på Backline Stockholm. I hans härliga lokaler.
Hur tittar man på det här sen då? Vet du det redan nu? Eller?
Ja, det kommer att streamas via YouTube och Facebook. Så att det är bara gå in och kolla på den på Satans Facebook
alltså.
Ja. Cool. Men det kommer gå igenom tidningen Gaffa. Också. Så att, om en vecka.
Då blir det popcorn och bärs.
Men det här hyllar vi, pojkar, eller hur?
Ja, det gör vi. Hur hyllar vi redan nu?
Så här.
Ja. Det satt
Det var ganska otajt där.
Men vi kändes jävligt tajta på de två tidigare, hörde du? Det var med ett flamslag.
Okej. Jag ser alltid lite efter
Jo då, så att
var det fireballen eller?
Ja, exakt. Rickard, det har varit fantastiskt att ha dig här som gäst och få följa med i backline-världen som är liksom en egen bubbla som vi inte har fått dyka ner förut. Tack för det. Pastorn, hur gör vi nu?
Ja, men så här, nu kan man ju tro att du har hyrt ut allting som går att hyra ut. Mm. Men det är ett instrument du har kvar som för alltid kommer finnas kvar. Mm. Och det är rösten, Rickard.
Ja, det är det.
Den kommer alltid finnas med dig. Och nu är det dags att du använder den ordentligt. Jasså. Så jag vill att du stämmer upp i din skönsång. För nu avslutar vi med ett riktigt hedligt, klassiskt power metal-skrik.
Och det är inte bara du.
Att är du med, Rickard?
Ja, jag är med.
Du får hjälpa
är
oss. Du med?
Ja,
är med. Synd, för nu kör vi. 3, 2, 1, 0! Yeah! Vilket jävla burdus
du är på, gummare.
Rockhyllan med Haslund, Mackenzie och Pastor André.